En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I veckans avsnitt berättar vi om en tonåring som under lång tid ska ha skapat problem på ett HVB-hem söder om Stockholm. Han ska ha hajlat, spelat vit maktmusik, använt N-ordet och konstant pratat om Hitler. Och en septemberkväll tros han ha beväpnat sig själv med kniv och försökt mörda en mörkhyad man i personalen. Senare i avsnittet berättar vi om något helt annat. Om rättegången mot influensen Kristoffer Krippa Lundström som i veckan ställdes inför rätta för en rad olika brott. Det och mer i det här avsnittet av Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Och vi kommer till historien om influensen Krippa snart. Men vi börjar alltså det här avsnittet på ett HVB-hem som ligger en bit söder om Stockholm. För vi ska berätta om en händelse som inträffar där i slutet av september i år. Allt börjar sent på kvällen den 29 september. Första samtalet kommer in till polisen 21:54 på kvällen. Det är en som jobbar på ett HVB-hem i Stockholm som ringer. Hon säger att en annan i personalen har blivit attackerad av en av ungdomarna på hemmet. Den misstänkte gärningspersonen ska ha huggit med kniv och det verkar vara bråttom. Polisen antecknar i sitt system vad inringaren berättat.
Kom, snabbt som fan.
Polisen antecknar vidare.
Kollegan vaknat, men det är riktigt illa.
Polis och ambulans kör i ilfart till platsen. Och på vägen dit får de mer information. Den misstänkte gärningspersonen, det är en pojke i tonåren och offret är en man i 50-årsåldern. Och den misstänkte pojken ska ha blivit nedbrottad av andra ur personalen efter händelsen. De håller fortfarande fast honom på marken. Och de beskriver att han verkar märkbart oberörd av vad som har hänt. Polisen antecknar.
Gärningsmannen skrattar. Tycker att det är roligt.
Några minuter efter larmet är både polis och ambulans på plats. När de tittar in i rummet där attacken ska ha skett ser de att det är blodigt på golvet. Offret körs direkt till Karolinska sjukhuset med ambulans. Polisen skriver igen.
Två hugg i buken. Svårt att bedöma mer än så.
Samtidigt säkrar polisen killen som ska ligga bakom attacken. De får snabbt en övergripande bild av vad som hänt under kvällen.
Enligt personal har det varit mycket provokation under kvällen och blivit dålig stämning. Gärningsmannen gått upp på sitt rum och sen kommit ner och attackerat personal.
De får även information från en av de anställda som de tidigt bedömer kan ha bäring på utredningen. De antecknar igen.
Misstänkt är öppet rasist.
Eftersom offret är en mörkhyad man tror polisen redan här att det kan finnas någon form av hatbrottsmotiv bakom attacken. När de kör pojken till polishuset noterar de att han verkar mer eller mindre känslomässigt avstängd.
Misstänkt visar inga känslor när han körs till stationen. Frågar hur länge han blir kvar på polishuset och när han får tillbaka sina grejer.
Under dagarna som följer pratar polisen med flera på boendet. Först och främst frågar de om själva kvällen. Vad var det som hände egentligen? Och det hela, det verkar ha gått snabbt. Klockan har varit runt 9:30 och några på boendet har befunnit sig i köket för att fixa kvällsmat. Det är då pojken har börjat hälla ut honung på mikrovågsugnen och smetat runt med ostskivor. När en ur personalen har sagt till honom har han svarat med att lägga en ostskiva på huvudet på personalen. Det blir lite tjafs och pojken går iväg till sitt rum. Men kort senare är han tillbaka. Och då har han kniv på sig och hugger mot den person han nyss tjafsat med. Han hinner hugga två gånger i magen innan en annan i personalen hoppar fram och tacklar undan honom. och sen är det över. När polisen ställer fler frågor om den misstänkta pojken så är bilden samstämmig. Flera berättar om en kille som tycks hysa både rasistiska och nazistiska åsikter. En säger att han kan heila hela dagarna. Någon annan berättar att han spelat vit maktmusik och att han gjort apljud mot andra mörkhyade på boendet. I förhör berättas också om att han använder N-ordet ofta och att han pratar om Hitler hela tiden. De beskriver också att han ofta triggar igång andra ungdomar på hemmet för att sedan backa undan och sköta sig när personalen dyker upp. När polisen frågar den knivhuggne mannen om pojken så säger han:
"Han har varit ett stort problem på hemmet och vi har uttryckt ofta att vi inte förstår varför han är där. Ledningen ska ha sagt att han ska byta, men man vet inte när. Det var bara en tidsfråga innan något skulle hända."
I pojkens mobil gör polisen en rad fynd som stärker bilden av att det här skulle kunna vara ett rasistiskt dåd. Det handlar bland annat om några meddelanden som han skickat till en vän, där han bland annat skrivit "My Nazi flame is awakening." Han fortsätter i meddelandet att skriva om att döda judar, utvisa svarta och avslutar med att skriva "Heil Hitler 1488. Han får svar från sin kompis som kort och gott skriver "judarnas fel", och då skriver pojken igen:
"De kontrollerar allt. Allt dåligt är deras fel."
I mobilen ser polisen också att han tycks ha tagit emot meddelanden med material gällande NMR, Nordiska motståndsrörelsen. Och de hittar även chattar gällande Aktiv klubb och deras undergrupp White Boys Stockholm. Båda grupper som utgör en del av den nynazistiska miljön i Sverige. Man ser även att pojken sparat bilder på hakkors, bland annat en bild på spelkort på ett bord, arrangerade i form av just ett hakkors. Han har även sparat en bild där det går att läsa:
"Skibidi skibida, skolskjutningen i Örebro var oerhört bra."
De här fynden och vittnesmålen från de andra på boendet stärker polisens bild av att det kan finnas ett rasistiskt motiv bakom det här dådet. Men den misstänkte pojken håller inte alls med om det här. Han nekar helt till att han ska hysa den här typen av åsikter. När han konfronteras med de andras vittnesmål om honom så säger han att det handlar om satir, att han skämtat. Samma gäller sakerna han skrivit i sms. Han menar att även detta är satir. Han menar inte heller att han knivhuggit den anställde. Han erkänner visserligen att han gått fram mot honom med en kniv, men menar att han bara skulle skrämma honom. Han påstår att han bara rispat honom, men att mannen då gått mot honom. Det verkar som att pojken menar att det är då de här skadorna ska ha uppstått. Han vidhåller utredningen igenom att han inte gjort något brottsligt och förnekar alla anklagelser som riktas mot honom. Hur det kommer gå i det här målet, det vet vi inte än. Rättegången, den börjar nu i veckan och sen tar det lite tid innan dom faller. Och i väntan på den domen ska den åtalade pojken betraktas som oskyldig. Med det sätter vi punkt för den här historien. I alla fall för den här gången. Vi återkommer när dom har fallit. Nu ska vi vända blicken mot en rättegång som inleddes i måndags, nämligen rättegången mot influensen Kristoffer Krippa Lundström. En omdiskuterad historia som har varit en följetong i medierna under lång tid. Men nu ska det hela till slut prövas i en rättssal. En som följt fallet är Matilda Aprea, reporter här på Aftonbladet, som får börja med att berätta hur utredningen mot Krippa börjar.
Men det började med att Skatteverket reagerade på hans livsstil, för han visade öppet upp ett liv fyllt av resor och lyxkonsumtion och samarbeten online. Men samtidigt redovisade han inga inkomster. Och sen blev Skatteverket tipsade om att han tjänade stora pengar via sociala medier utan att betala skatt. Och då kopplades Ekobrottsmyndigheten in. Och det ledde till en omfattande brottsutredning.
Jag tänker vi ska återkomma till utredningen, men för de som inte känner till honom, hur skulle du beskriva honom?
Kristoffer Lundström, eller Kippa då som han kallar sig. Han är en svensk influencer, streamer och youtuber. Han hette tidigare Berg men bytte namn i samband med att han gifte sig med sin partner. Och han är också bror till en annan känd profil, Joakim Lundell. Och Kippa har ju varit aktiv i flera år. Han har tusentals följare och är känd för att prata rakt och streama spel och visa upp sitt liv och reagera på andra influencers.
Hur skulle du beskriva hans innehåll? Vad är det han gör egentligen?
Men hans innehåll kretsar ju mycket kring streaming. Ofta på plattformar som Twitch och Kick, men också mycket på YouTube och Instagram. Och han har ju spelat casino online och reagerat på andra YouTubers och pratat om sitt liv. Ofta väldigt öppet. Sociala medier har ju varit hans huvudsakliga inkomstkälla. Han har också haft giveaways och samarbeten med olika företag. Och så har han bråkat offentligt med andra profiler som har lett till stor uppmärksamhet.
Det har ju beskrivits lite som att han har levt någon form av lyxliv. Hur har det sett ut egentligen?
Precis, då har han ju visat upp i olika YouTube-klipp när han har rest till Dubai. Han har köpt exklusiva märkeskläder och burit dyra klockor och sådär. Så att han har ju visat ett liv i lyx utåt, samtidigt som han inte har bokfört en enda krona och samtidigt som han har varit skuldsatt hos kronofogden. Det har ju liksom inte gått ihop.
Den här utredningen då, i den så kommer han ju att misstänkas för flera brott. Om vi bara tar det, vad är det han misstänks ha gjort?
Alltså det är en rad grova ekobrott och det är ju grovt bokföringsbrott. Han ska tjäna då över 5 miljoner kronor utan att bokföra någonting. Och sen är det grovt skattebrott. Han ska ha undvikit att betala över 2,6 miljoner i skatt. Näringspenningstvätt, alltså att han har försökt dölja pengarnas ursprung genom att skicka dem via familjemedlemmar. Och sen är det något som heter grovt folkbokföringsbrott. Han har helt enkelt varit skrivet på fel adress. Och så är det då främjande av olovligt spel, att han har marknadsfört kasinon utan svensk spellicens.
Bevisningen mot honom, hur ser den ut egentligen?
Nej, men bevisningen är ju väldigt omfattande. Alltså, vi pratar om flera tusentals sidor i förundersökningen. Och den innehåller bland annat då kontoutdrag från banker och YouTube och Twitch-klipp, chattloggar, skatteuppgifter och bilder från sociala medier. Och sen finns det utbetalningar från både Google och YouTube och bilder där han bär en Rolex-klocka. Och kryptotransaktioner som är kopplade till dessa.
Det låter ju som att en del av bevisningen i alla fall är saker som han själv dokumenterat, så att säga. Vad handlar det om då?
Ja, men så är det. Mycket av det som åklagaren använder mot honom kommer från hans egna videor och vloggar och kommentarer och Instagram-inlägg. Exempelvis så säger han i en vlogg från Dubai att vi bor på det här femstjärniga hotellet. Det kostar en del, men man lever bara en gång. Och i en annan video säger han att vi äter allt ute. Det blir typ 5000 kronor om dagen. Samtidigt som han alltså då inte har redovisat någon inkomst i sin deklaration. Men då så reste Kippa världen runt till Dubai, Thailand, Marbella, Disneyland. Och totalt har han ju gjort 37 resor mellan bara 2020 till 2024.
Så man kan säga att målet, det handlar egentligen om glappet på något sätt mellan hur hans liv ser ut på sociala medier och hur det ser ut i hans redovisningar då till Skatteverket och sådär.
Precis, så är det.
Det finns en del i målet som handlar om spelreklam. Vad gäller det egentligen?
Ja, men han misstänks ha marknadsfört utländska online-kasinon utan svensk spellicens. De heter till exempel GGBet och iWild. Och det har han gjort i sina livesändningar och via länkar med bonuskoder. Och det är olagligt i Sverige att rikta sån reklam mot svenska spelare om bolaget saknar licens här. Och åklagaren menar att han har gjort det här systematiskt och yrkesmässigt. Och det är det som gör att det bedöms som ett grovt brott. Men det är intressant, för det är också första gången som det här brottet prövas i svensk domstol.
Krippa själv, vad har han sagt om de här anklagelserna som riktas mot honom?
Ja, men han har förnekat alla brott. Och när han i förhör får frågan om spelbrottet till exempel, då säger han att jag kan läsa vad som står, men jag är inte speciellt insatt. Vad det innebär vet jag inte. Och när det kommer till ekonomin så säger han att han inte har gjort något medvetet fel. Han har liksom inte lämnat några mer utvecklande förklaringar, varken i förhör eller offentligt än så länge.
Det här målet, det började ju rättegången det nu den här veckan. Fick vi lära oss något nytt då?
Men det vi fick, det var ju en mer detaljerad genomgång av åklagarens bevisning. Och där kan man tydligt se hur pengar har rört sig via olika konton och hur han har använt sina närståendes konton. Men det gick även igenom chattar, sociala medier, YouTube-klipp. Men Krippa, han själv höll fast vid sina nekanden. Så det var liksom inga överraskande erkännande som kom. Och det har bara varit en rättegångsdag av 7 stycken. Till Aftonbladet sa han sen att han kände sig lugn och att han mår bra. Att han har varit lite nervös, men att han är laddad då inför nästa vecka. För då är det hans tur att få lämna sitt vittnesmål och sina förklaringar.
Precis, nu väntar några dagars förhandling till och sen så rimligtvis några veckors väntan på domen då. Vad riskerar han för straff här egentligen?
Eftersom att flera av brotten är på grovt brottnivå så riskerar han ju fängelse i flera år. Och straffskalan för grovt skattebrott och grov penningtvätt, det kan ge max upp till 6 års fängelse. Sen har åklagaren då också yrkat att staten ska ta över flera av de beslagtagna tillhörigheterna. Exempelvis de här Rolex-klockorna, mobiler, kryptovalutor. Så det är inte bara fängelse som står på spel utan även hans tillgångar.
Sist här hörde vi Matilda Aprea, reporter på Aftonbladet. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här, det var allt för veckans Aftonbladet Krim. Rösterna som läste upp meddelanden från utredningen, ja, de har återgivits med hjälp av AI. Om du som lyssnar vill tipsa mig om något eller kanske bara ställa en fråga, ja, då kan du höra av dig till marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Vi hörs där eller här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.